Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Två kritikerrosade skivor med producenten Brian Eno släppte Talking Heads 1980 skivan som definitivt skulle säkra deras plats i musikhistorien. I kvällens Reverb lyssnar ni på Remain in Light. Ett album tiden aldrig tycks hinna i kapp.
We'll be right back. Talking Heads med Born Under Punches, och det är onsdag och du lyssnar på Reverb här på Radio AF som idag har en Talking Heads special med skivan Remain in Light. Vi som sitter i studion är Olof Stenström, Axel Wernbro och jag, Emil Westerlund. Och du som lyssnare kanske har hajat till på att den här skivan, den kom ju trots allt från 1980. Och på Reverb så brukar vi alltid säga att vi spelar den bästa musiken från 60- och 70-talet. Men du kan vara lugn, jag ska förklara det hela innan vi ger oss in på att prata lite mer om musiken. Det är ju nämligen så att det finns ju inget år noll enligt den gregorianska kalendern. Jesus föddes år 1 och det första årtiondet var alltså år 1 till år 10. Och så fortsatte det så ända till det 197:e årtiondet, som då gick från 1971 till 1980. Så med den betryggande informationen så kan du kära lyssnare vara lugn över att vi vet vad vi gör. Och med de orden vill jag passa över till Axel. Vad är det som är så speciellt med den här skivan, Remain in Light?
Ja, det är på många sätt en föregångare till mycket av den musik man kommer att se på 80-talet framförallt. Och det är väl någonting vi kommer gå djupare in i programmet. Men vi tänker väl börja vår resa lite tidigare än så, redan 1974, då David Byrne, Chris Frantz och Tina Weymouth träffades på Rhode Island School of Design och startade ett band.
Ja, precis. Det gick väl egentligen inte så himla bra för deras första band, utan det upplöstes rätt så snabbt. Varpå de flyttade till New York, de tre, där de bodde tillsammans i en lägenhet och bestämde sig efter ett tag för att starta ett nytt band.
Du pratade då om deras första band, The Artistics, och det kan ju tilläggas här att Chris Frantz och Tina Weymouth var ju då ett par och är fortfarande. Och då tillsammans med David Byrne så begav de sig till New York för att bara fokusera på sin musik. Och där så nådde de faktiskt viss framgång. De öppnade bland annat för Ramones på CBGB 1975.
Just det, deras första spelning som Talking Heads till och med, va?
Exakt. Och den skulle ju följas av deras debutplatta Talking Heads 77 som släpptes just det, 1977. Och där var ju många hits som Psycho Killer som än idag spelas rätt så frekvent på program av denna typen. De följer sen även upp denna med More Songs About Buildings and Food. Och det är den första skivan de gör med Brian Eno. Det är en skiva som då har väldigt klart inspirerat popljud. Mm. Och de skulle ju fortsätta göra musik med honom även på nästa skiva.
Precis. Brian Eno som blev väl deras lite både vän och producent där ett tag. Hängde mycket med bandet som jag förstod det och gjorde mycket saker med dem.
Exakt. Och vi ska ju försöka gå in på hans karriär lite senare i programmet. Skivan på Fear of Music kom 1979. Och då märker man den här mer rytminspirerade musiken som vi kommer få sitt fulla uttryck på Remain in Light. Och det är tydligt här.
Lost my shape, trying to a casual. Can't stop, I might end up in the hospital. Changing my shape, I feel like an accident. They're back to explain their experience. I push the fact in front of me. Facts lost. Nothing to never they seem to me. Nothing there. No information left of any kind. Lifting my head, looking for the danger signs. There was a light
Talking Heads, Cross-Eyed and Pinless från deras skiva Remain in Light, som vi har valt att ägna hela dagens reverb åt. Och vi pratade ju precis lite om deras karriär fram till Remain in Light. Nu vill jag höra lite mer om den här skivan.
Ja, om det inte är uppenbart så är det här en skiva som definitivt skiljer sig från mycket annan musik, och till det kan man nog finna två väldigt kraftigt bidragande orsaker. Dels är den framväxande hiphopkulturen, och sen också har ju definitivt den afrikanska musiken spelat en stor roll.
Ja, precis. Efter deras turné för att promota då Fear of Music, som var deras tredje skiva, så bestämde de sig för att ta lite tid för sig själva, lite privat tid. Och Tina Weymouth och Chris Frans är det väl?
Exakt.
Ja. De bestämde sig för att åka ner till Karibien och ta lite lugn och ro för sig själva liksom. Och där upptäckte de bland annat, de var väldigt involverade i en voodoo-religiös ritual på Haiti bland annat. Och där kom de då i kontakt med mycket så här percussions som de sedan så här tog inspiration ifrån.
Är det inte framförallt rytmerna man märker de afrikanska influenserna i?
Precis, det är mycket det att man har väldigt många självständiga delar och rytmer som sen bygger upp till en större helhet så att säga. Och det var ju också någonting som Brian Eno förde till bandet. Han lyfte då framförallt fram den beryktade Fela Kuti, som är då grundaren till musikstilen Afrobeat, som han då spelade faktiskt redan första gången han träffade bandet. Så spelade han då, träffat dem efter spelning med Ramones. Och så det hade ju givetvis en kraftigt bidragande roll också. Så där har du två orsaker. Den framväxande hiphopkulturen och afrobeaten som då gjorde den här optimala skivan.
has a load of questions. Seems like the world knows nothing at all. The world is near, but it's out of reach. Some people touch it, but they can't hold on. She is moving to describe the world. The world. She has messages for everyone. The world. She is moving the remote control. The world. The world. And the guys are all invisible. We'll be right back.
Radio AF
99,1.
Vill du vinna biljetter till de fetaste konserterna i Lund?
Gå in på www.radioaf.se och kolla in våra tävlingar.
www.radioaf.se.
Alltså gud, vilken dålig filmbok, restaurang, tv-spel.
Tycker du? Jag tycker det var en skitbra filmbok, restaurang, tv-spel.
Recensenterna, vi tycker åt dig.
Varje torsdag klockan 4.
Don't believe the hype.
Eller?
Lyssna på hype varje torsdag klockan 19. För den nyaste musiken i etern. För den nya in elektro, rock, hiphop och pop. Torsdag, klockan 19, hype.
Radio AF
Lunds studentradio.
99,1.
Du lyssnar på Radio AF 99,1 och det här är Reverb.
Underground. And you may ask yourself,
Talking Heads, Once in a Lifetime. Du lyssnar på Reverb på Radio AF och idag så har vi ett specialprogram om Talking Heads fjärde skiva Remain in Light. Och vi har kommit fram till, som sagt, kommit fram till låten Once in a Lifetime. Vad kan man säga om den, Axel?
Det var nog många där hemma som satt och tänkte, det här har jag hört förut. Och det har ni, det är ju Velvet Underground, gamla slagdringar, What Goes On, som har ett liknande slut. Eller det har exakt samma slut. Talking Heads sa ju det att jag idag det kanske kallats att vara inspirerad av eller att hylla Velvet Underground. Men vi ska vara ärliga, vi stal det här slutet rakt av. Så de var åtminstone ärliga med det.
Ja, men det är bra. Du sa innan att den här låten hade tre storhetstider, eller vad man ska säga. Tre uppgångar.
Exakt, den slog ganska stort i Europa när den kom ut då, första gången 1980. Men det var inte alls samma framgång i USA. Däremot så skulle den sedan i samband med konsertfilmen Stop Making Sense 1984 nå lite breda massa för att sen slutligen 1986 som ett soundtrack till filmen Down and Out in Beverly Hills verkligen kom in på de stora topplistorna. Och det är ju kanske en av de låtarna som många när de tänker på Talking Heads tänker just på denna låten.
Mm, ja, verkligen. Men varför tror du inte den slog så bra i USA när den släpptes?
Jag tror mycket det att jag tror att den här skivans tid är nu inte riktigt inne. Den ligger fortfarande väldigt långt fram i tiden.
Du tror att den just nu idag inte... Jag tror faktiskt, att dess tid är ännu inte inne liksom.
Det är den känslan jag har.
30 år senare.
Det här är tidlöst. Eller det är inte tidlöst, för det är någonstans i framtiden. Det tror jag definitivt. Men många trodde ju att det här textmässigt var någonting som var väldigt starkt knutet till 80-talet. Att det var någon form av attack på 1980-talets yuppiekultur. Men det har Dave Byrne sagt att det inte var. Utan han har bara sagt att den handlar om det som texten direkt ut säger. Att människor går runt på autopilot och helt plötsligt upptäcker man någonstans där man inte visste riktigt hur man kom dit.
For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop. Yeah, this is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years.
I'm walking along, I'm digging along. Hey, take a motion.
Never get to say much, never get to talk. Tell us a little bit, but not too much. Right about then, that's where she give up. She has closed her eyes, she has give up hope.
I'm walking alone, I hate to be dreaming in motion.
Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1.
Faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. A more hooked nose. Wider, thinner lips. Beady eyes. A larger forehead. He imagined that this was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some ideal. Maybe they imagined a new face better suit their personality. Or maybe they imagined that their personality would be forced to change to fit the new appearance. This is why first impressions are often correct. Although some people might have made mistakes, they may have arrived in an appearance if there is no relationship to them. They may have picked an ideal appearance based on some childish whim or momentary impulse. Some may have gotten halfway there and changed their minds. He wonders if he too might have made a similar mistake.
Talking Heads, Seen and Not Seen. Innan den låten hörde vi House in Motion, också med Talking Heads naturligtvis. Vi spelar ju Remain in Light, hela programmet, Talking Heads klassiska skiva. Vad har vi sagt hittills, Olof?
Ja, vi har ju pratat lite om skivan och hur den uppkom, och med sitt, framförallt med sitt unika sound, kan man väl säga.
Precis, mötet mellan afropoppen och den framväxande hiphopkulturen.
Och exakt. Även punken också, va? De hade ju bland annat spelat med Ramones.
Ja, de var väl mer åt punk, new wave-hållet innan. Och sen så växte deras nya sound fram, liksom.
Och någon som naturligtvis har påverkat det här, vi har varit inne på det tidigare, är ju producenten Brian Eno, som naturligtvis har... Visst har han satt sin prägel på den här skivan, Axel?
Och mycket annat också inom musikhistorien. Han började då redan 1971 i bandet Roxy Music med den inte helt okände Brian Ferry. Där han sen slutade 1973 efter, jag tror han ville göra lite mer udda musik än resten av bandet. Sen har han även en ganska framgångsrik solokarriär med skivor som Here Comes the Warm Jets, Another Green World och Before and After Science. Before and After Science, som för övrigt innehåller en låt som heter King's Sled Hat, som då är en form av ordlek med Talking Heads. Så, och det är redan innan han började producera Talking Heads. Han har ju definitivt haft ett nära samröre med bandet redan innan han mer gick in och tog en mer aktiv roll.
Jag vet att du gillar Brian Eno. Har du någon skiva att rekommendera?
Ja, den är väl kanske inte radiovänlig eller så, men Music for Airports är ju en gammal klassiker som är väldigt spännande elektronisk musik. Definitivt. Sen har han även då producerat David Bowies Berlin-trilogi och även startljudet till Windows 95, så det var en man med många strängar på sin lyra.
Ja, verkligen. Vad tror du han hade att bidra med till Talking Heads då? Eftersom det är ju trots allt är de vi pratar om idag.
Ja, han träffade ju Talking Heads då när de var förband åt just Ramones, så han har blivit utdragen till den här spelningen med...
På CBGB då, eller?
Jag tror det var faktiskt på någon turné, okay. Om jag inte minns helt fel. Han har blivit utdragen av John Cale. Även han är inte helt okänd då från sin tid i Velvet Underground och som solartist. Och redan vid det här första mötet så spelade han ju då Fela Kuti för David Byrne, och det ledde ju fram till en väldigt lång och framgångsrik karriär tillsammans. De släppte även en gemensam skiva, han och David Byrne, som då heter My Life in the Bush of Ghosts, som kom 1980. Så man ska definitivt inte räkna bort Brian Enos inflytande på Talking Heads i allmänhet och på Remaining Light i synnerhet.
Listening Wind. Du lyssnar på Reverb och vi pratar fortfarande om skivan Remain in Light. Den blir man aldrig klar med. Eller vad säger du, Axel?
Nej, man kan gå tillbaka den upprepade gånger och alltid upptäcka något nytt. Och det är väl det som har gett den dess odödliga status inom rockmusiken. Den kanske inte nådde den stora framgång man trodde 1980, men har ju under senare år definitivt blivit mer uppmärksamma. Det finns mer på diverse mer eller mindre respekterade musiklistor över de bästa skivorna någonsin.
Men hur stor blev den egentligen direkt när den kom? Du var inne på det här med den här låten Once in a Lifetime innan, att när du pratade om att den först består i Europa och det dröjde lite i USA och så här. När hade den sin stora storhetstid? Du har sagt att den inte kommer än, men om den har haft hittills.
Ja, för den breda massan slog det väl aldrig riktigt igenom på samma vis som Talking Heads 77 till exempel. Men det dröjde väl inte så lång tid innan de verkligen liksom så säkrade Talking Heads plats bland musikkritikernas som musikkritikernas favorit. Det är väl här skivan som på många sätt har gjort Talking Heads så som vi känner dem idag.
Har de... Hur gick det med bandet sen efter den här skivan då?
När de turnerade ganska friskt, det är nästan ett år för att stödja den här plattan. Och när de kom tillbaka från dess var de väl antagligen rätt så trötta på varandra. Både David Byrne och Jerry Harrison kände att de ville göra soloskivor.
Men de släppte väl ändå någon mer skiva under 80-talet? Väl?
Absolut, det gjorde de. Och sen släppte ett flertal skivor. Och sen Chris Frantz och Tina Weymouth, de ville inte göra soloskivor. Så de gjorde en skiva tillsammans under namnet Tomcom Club, som sen även har en ganska framgångsrik karriär för sig själva. Mm. Men Talking Heads släppte ett antal skivor till under 80-talet som alla blev relativt väl mottagna innan de slutligen kom och splittrats 1991. Och det var ju av de klassiska anledningarna, det var både personliga och kreativa skillnader gruppen emellan.
Ja, precis. Men redan 96 så gjorde i alla fall tre av fyra av gruppens medlemmar en reunion för att spela.
Men total reunion kan vi nog inte vänta på, för det är ju början beskrivet som en man totalt okapabel till någon form av empati.
Question how the fuel
The Overload med Talking Heads från deras klassiska skiva Remaining Light från 1980, deras fjärde skiva, kanske den mest hyllade av bandets många hyllade skivor kan man väl säga. Och med den låten så har vi väl spelat hela skivan. Och hur skulle du sammanfatta dagens program, Olof?
Jo, för er som inte vet så Talking Heads bildades ju 1974 i New York av David Byrne, Jerry Harrison, Tina Weymouth och Chris Frantz. Och tillsammans med Brian Eno så lyckades de sätta ihop den här fantastiska skivan som jag tycker, om de som inte har lyssnat på hela programmet, tycker jag absolut ska sätta sig och lyssna på den här nu direkt. Och vi har väl berättat lite om att den är väldigt inspirerad av så här lite afrikanska rytmer kan man väl säga.
Det är väl en väldig eklekticism i skivan och överhuvudtaget. Både afrikanska, de afrikanska trummorna inspirerade av new wave-musiken, inspirerade av, kanske inte lika tydligt inspirerade av punken, men ändå
man kan hitta
många blandade musikaliska inspirationskällor.
Ja, även lite hiphop får jag nog säga, det här nästan samplade känslan. Som, det föddes ju redan då på skivan 1979 då, Fear of Music, men som verkligen kom till uttryck nu på Remain in Light.
Och detta trots att de inte hade samplers, men de fick väl helt enkelt spela själva.
Ja, precis. Det gick väl till på det viset att de lyssnade igenom vad de hade improviserat fram och sen valt ut ett litet stycke som de sen var tvungna att lära sig att spela upprepade gånger i kanske upp till 6 minuter. Men om de ska välja ut sina absoluta favorit-talkhead-skivor, då är det väldigt svårt. De har ju en väldigt diger diskografi. Men om jag skulle rekommendera en så är det deras skivor från 1978, More Songs About Buildings and Food, där de har sin, om möjligt, bäst låt, Take Me to the River. Och jag vet att du, Olof, framförallt uppskattar Talking Heads 77.
Ja, det gör jag verkligen. Psycho Killer är ju faktiskt en av mina favoritlåtar. Men jag måste nog säga att den kommer nog strax efter Once in a Lifetime, för jag tycker den är extremt bra.
Och om man inte kan välja så kan man ju då såklart välja liveskivan Stop Making Sense från 1984.
Har du någon favoritskiva, Emil, kanske?
Jag är lite mer ambivalent inställd. De är olika skivorna, så det, ja, man kan ju tycka om olika saker på olika skivor, men Psycho Killer är ju en av mina favoritlåtar också. Och det här kan jag inte avslöja för mycket nu, men detta kan ju vara en av de låtarna som kommer på Reverbs specialprogram som vi kommer att ha om ett par veckor, tror jag, där vi kommer att spela de bästa 50 låtarna från 60- och 70-talet. Vad är dina tankar och känslor inför detta, Axel? Vad kan du lova lyssnaren?
Ja, för det första, fruktansvärt ladda. Jag tycker det är på tiden att någon sätter ner foten mot det här snobberiet på Rolling Stone Magazine och verkligen tar och väljer ut låtar med hjärtat och lite hjärna också. Jag tycker båda saknas hos Rolling Stone.
Ja. Du håller ju alltid på att prata om vår beef mot Rolling Stones. Är det nu vi sätter dem på plats?
Precis, vår bittra och ömsesidiga fade med Rolling Stone Magazine. Det ska bli riktigt skönt faktiskt.
Vi hade ju precis ett program där vi gick igenom de mest överskattade låtarna allihop från denna tidning som, ja, vad är det vi egentligen håller med tidningen om? Vi har väl en gemensam beundran för Brian Eno, producenten till dagens skiva Reverb. Det är väl en av två beröringspunkter helt enkelt. Annars är det inte mycket ljust att hämta där, men jag skulle ändå vilja rekommendera att ni lyssnar vidare på Reverb nästa vecka och även på vårt topp 50-program. Vi som har sänt idag är jag, Emil Westerlund, Axel Wernbro och Olof Stenström. Så lyssna nästa vecka på Reverb.
Aristocracy, back through the opera glass, you see the pit in the pendulum grow. In meeting room is no one. Can't miss the town and brush the background. Are you sleeping? Little bit.
taking me. Dim chandelier awakening me to a song dissolved in the dark. From music hall the cosmic bound, to music all the stops from now, to a muted trumpeter swan. Quicksilver moon, carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in Auld Lang Syne. The glass was raised to fire and roast the fullness of the wine, the dim last toasting. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the